snabb, bara lite uppdateringar från förra veckan. Jag pratade lite om min resa där till USA.
Väldigt fantastisk reseskildring.
Ja, många har ju sagt att det är kanske en av de, en av de stora på senare år. Man kände som man var där, man behöver inte åka till USA längre.
Nej, det satt sig fast.
Ja. Uh-huh. Då läste jag i veckan här att ett passagerarplan, flight 1380, tvingades under tisdagen att nödlanda i den amerikanska staden Philadelphia efter att en motor exploderat. Explosionen slog sönder ett fönster och en kvinna sögs delvis ut ur planet till följd av tryckfallet. Kvinnan avled senare på sjukhus. Just det. Kul, intressant, eller hur?
Ja, inte tror kul, men mest intressant.
Nej, just det. Men det är intressanta då. Vad tror du att det är för flygbolag?
Det är inte det bolaget som du fick en väst.
Southwest. Jävla bolag. Alltså jag skäms ju nu när jag går runt med den här stora jävla blåa Southwest.
Du kan inte gå runt med den längre.
Nej, men
du kan inte gå runt och göra reklam för ett bolag som precis har...
Nej, men jag tänker, det är ingen hejd. Först mina förseningar och sen nu det här dödsfallet. Radio Play.
Live från Stockholm, Sverige, du lyssnar på Freak Show. Ikväll, Johanna Wagrell om den obehagliga kaffemannen på Kungsholmen.
Och där står han, supernära mitt ansikte och bara, hej, jag gick precis förbi dig. Jag tycker du ser trevlig ut, vill du ta en kaffe någon gång?
Wow, Jakob antastas på hotell i Göteborg.
Alltså nu juckar upp den.
Nu juckar du i
så här.
Ja, nu kör ju du den mot mig, ja. Att jag får väldigt mycket, ja. Jakob skrev rätt.
Nej.
Och Malou von Sivers spelar förvånad.
Kör hårt själv, Sebastian. Vad kul, det var verkligen en total överraskning.
Det är fredag ikväll. Och det är... Jag är inte helt klar med den påan där, men det är kul. Jag heter Messiah Hallberg, du lyssnar på Freak Show. En entarmstermometer, en rektaltermometer till och med, rakt upp i den entarmsöppning som är svensk nöjes- och underhållningsindustri. Jag sitter i min stol, har en liten kopp med kaffe framför mig och Jakob Ökvist sitter glad bredvid mig.
Ja, men otroligt glad. Jag bara undrar, när du går och liksom jobbar fram de här vignetterna i ditt huvud. Jag hörde Avicii, han kan liksom komma på en slinga när han står i kön på ICA. Mm. Och så blir han så här, det här är en bra. Och då har han upp sin telefon och så spelar han in den.
Ja.
Och så har han den liksom. Så åker han till studion och spelar in,
ja.
Är det så du jobbar?
Ja, det är exakt så jag jobbar.
Ja, det hördes, den var inrepad och klar.
Men det här är första, det här
är... Ja, det här är ett utkast.
Ja, exakt. Veckans gäst, den alltid härliga, roliga och mordintresserade komikern, programledaren och allmänna, ja, vad kan man kalla det mer? Johanna Wagrell.
Ja, hej.
Hej.
Gud, säg mer.
Ja, jag tänkte säga någonting mer.
Kul att vara här, det är min födelsedag idag.
Nej.
Jo, känn på den.
Hur gammal blir du?
35.
Oj, eller inte oj så, men att du fyller år och är här. Grattis!
Tack!
En fredagkväll och du är här live och fyller år.
Ja.
35.
Ja. 35, vad fint.
Jag har inget liv.
Vad fint att du firar här med oss.
Ja.
35, har du någon, för jag fyller 35 nästa år. Har du någon ångest? Har du någon ågren för det där?
Nej, men alltså så här, med åldersnöjor så kommer de... lite off för mig, tror jag. För alltså, när jag fyllde 30 så var det så här, gud, ja, nu får man 30, det är en stor grej. Och så kände jag så här, nej, det är nice, 30. Nu ingen som kan bullshitta med mig längre. 30, det håller till pondus, gillade det. 31, oh my god, vad är vi på väg? Alltså, så att nu 35 tycker jag också känns lite så här, nej, men 35, det är en ganska, det är en stabil ålder, jag kan stå för den. När jag fyller 36, där kommer det komma, det vet jag nu redan, att 36 kommer känna så här, nu är vi på väg. Åh, herregud, okej, okay, we've launched, nu, ni vet.
Nu vänder planet som ett Southwest.
Ja, så jag tror att det kommer vara så att liksom 40 kommer vara lugnt, 41 däremot, okej. Okay.
Någon som föddes då exakt 20 år innan dig, Johanna, och det finns ju flera kopplingar där, det är ju Kaj Linna. Kaj Linna.
Det finns fler kopplingar där. Du drar upp en mördare.
Nej, han var inte mördare.
Nej, men han var väl dömd för mord.
Ja,
men sen blev han friad, va?
Ja.
Var det så?
Kaj Linna, om ni inte känner till honom, han var 41 år gammal en aprilkväll 2004 när det begicks ett brutalt rånmord på en gård i den lilla byn Kalamark i Norrbotten. Kaj Linna hade gjort affärer. Vad är det?
Det låter som en sån här Peter-dokumentär.
Ja, okay,
det var en mörk natt i januari.
Nej. Jag uppskattar det. Jag kom i ett meditativt tillstånd.
Man sögs in i storyn. Berätta vidare.
Ja, det är bara så här det låter när man förbereder sina spaningar. Jag
blir bara ovana.
Det var två äldre bröder som mördades på den här gården. Och Kaj Linna hade gjort affärer. Han var någon slags försäljare. Försäljare, alltså inom citationstecken. Han sålde olika kassaskåp till folk och så där. Mm. Alltså direkt när man hör att någon säljer kassaskåp så är det ju... Eller hur? Det
är inte det vanligaste, nej, att vara kassaskåpsförsäljare.
Men Kaj Linna då friades
förra året för det här mordet. Han var inte skyldig. Han satt 13 år i fängelse. Mm. Han får nu 18 miljoner kronor. Han har fått 5 miljoner redan. Han ska få resterande 13 miljoner framöver. Den man som har suttit längst oskyldigt dömd i svenskt fängelse.
13 år, helt oskyldig.
Ja, för det, jag läste en intressant intervju med honom här då, nu. Han har flyttat till Kanarieöarna. Han bor på ön El Hierro.
As you do.
Ja. Han säger, det är en jävla skillnad på livet nu och då. Alltså, i finkan.
Ja, det jag tror honom.
Ja. Ja, men han har
en enorm skillnad att bo på en Kanarieö och sitta i fängelse på Norrtäljeanstalten, eller vad nu sant.
Ja.
Det beror på vilket hotell man bor på.
Men i den här Expressen-intervjun så berättar han att han går till gymmet, joggar i bergen, jobbar i trädgården, gör lite affärer.
Säljer kassaskåp?
Nej, inte just det. Men det här
gör lite affärer, där kom den.
Ja, vi återkommer till det också. Han får då frågan, och det här tycker jag är det som jag tänkte kroka upp det här på. Han får frågan, lever du drömmen du hade för ett år sedan när du släpptes fri? Och han säger, ja, jag kanske till och med lever drömmen jag hade för 20 år sedan också. Jobba med det man trivs med, inte ägnar så stor del av livet åt att jobba med något monotont och tråkigt.
Så redan innan han åkte in i fängelse så hade han den här drömmen?
Ja, och det är väl lite det alla har. Han säger så här, på något konstigt sätt så har nu mina liksom drömmar gått i uppfyllelse. Och då är min fråga här. 13 år för Kaj Linna, en kassaskåpsförsäljare i Norrbotten. Var hans liv... Många säger så här, gud, hans liv är förstört.
Mm.
Vad hade ni känt? 13 år i fängelse för 18 miljoner.
Mm. Ja, det är en sån klassisk, okej, men du får det här för det typen av conundrum.
Mm.
Jag säger nej tack. Men jag har ett jättebra liv. Jag jobbar ju med det jag tycker är bäst.
Jag förstår.
Men nu är inte du kassaskåpsförsäljare i Norrbotten.
Hade jag varit det så tror jag faktiskt att jag hade valt fängelse.
Det är det jag kommer till. Det är möjligt, för jag menar, om du känner att du är tillfredsställd med ditt liv så kanske man inte vill sitta i finkan. Jag undrar hur Kaj Linna, så jag har till och med en tanke om att Kaj Linna kanske inte hade levt idag om han hade, så att säga, inte åkt in i fängelse. Alltså jag tror att det här var...
Det var det bästa som kunde ha hänt honom.
Jag vilt nu, men jag tror att kanske han inte hade ett superbra förhållande till alkohol.
Nej.
Han kanske inte hade umgicks med de absolut bästa typerna.
Nej.
Jag tror att det här var lite som att åka på någon slags renlevnadsläger.
Spa-weekend.
Ja, en spa-weekend i 13 år. Komma ut för 18 miljoner. Folk som säger att Kalinas liv förstördes av den här domen, jag vet inte. Hans liv tror jag nu är mycket bättre. Alltså, om vi bara ponerar
då. Ja, det får man ju säga. Där har ju svenska staten gjort honom en tjänst. Men... genom att döma honom och skjuta. Nej, men för jag minns, det var ju Spår, den fantastiska podcasten som hade en serie om det här. Karl Marx-morden.
Jag tycker det är en bra podcast. Jag tycker att en av dem viskar lite för mycket.
Ja, de har ett speciellt sätt att prata, nästan båda två faktiskt.
Ja.
Men alltså, den är, jag uppskattar den enormt. Men i den i alla fall så intervjuar de ju hans släktingar och sådär lite grann. Man får lite en känsla av att han inte var helt obitter innan, utan att han hade en viss bitter inställning till livet.
Ja, för han var ju...
Det här baserar jag bara på vad jag hört då i den här dokumentärserien.
Ja, 41 år gammal kassaskåpsförsäljare. Han hade auran av en man som dök upp på julfirandet lite för berusad.
Ja, men också rättshaverist berusad. Alltså att han sitter och pratar om alla oförrätter som han har varit med om.
Ja, nu hade han ju, fick han ju lite vatten på sin kvar.
Ja, men det är ju det värsta man kan göra med rättshaverist, det är att faktiskt ge dem fog för sina rättshaveri-complaints.
Ja, verkligen. Och bura in honom i 13 år, det är ändå, då får han ju verkligen vatten på sin kvar. Men det känns som att han dyker upp och så ger han barnen så här, något så här litet kassaskåp, trasigt, dörren hänger lite vint.
Det här blir din lilla, jag har slagit in något som inte gick att sälja.
Han har lite berusat slagit in lite så här, man ser redan att det sticker fram en sån här kassaskåpskolv genom pappret. Det
är liksom, men han gör över det högtidligt och förväntar sig en jävla reaktion.
Ja, alltså. Verkligen, han blir sur på femåringen som bara, vad fan, här kommer man och ger det finaste man har.
Men otroligt svårt för Kaj Linna för 20 år sedan att komma på, hur ska jag komma ifrån det här livet?
Ja.
Det är liksom lite lätt alkade liksom kassaskåpsförsälja livet som inte ger något. Han är bitter. Hur ska jag kunna, för man sitter och tänker, vad skulle man kunna bli rik av? Otroligt svårt att komma på, åka in oskyldigt, sitta 13 år, få det största skadeståndet i svensk rättshistoria och leva livet på Mallorca.
Verkligen.
Kanarieöarna. Men jag kan ju inte tänka mig att det här var en elaborate plan.
Nej, han ser inte ut som en kille som har elaborate plans generellt sett. Han ser inte ut som kille som lägger fram morgondagens klädsel i köket.
Nej, han ser inte ut som Sickan Karlsson som har en plan.
Han ser inte ens ut som han äger flera plaggkläder. Nu kanske.
Ja, lysande Kajlina. Lysande. Ja, det där är en bra idé alltså, Kaj.
Men jag tänker att det skulle ju, alltså om jag hade vetat. Jag tänker om jag går tillbaka 13 år i mitt liv, 2005, vad fan har jag gjort sedan dess? Okej, jag har fått 2 barn. Det hade jag kunnat göra i fängelse också. Jag tänker att det, om jag hade vetat att 18 miljoner stod på bordet, kanske att jag hade bara läckt till någon eller låtit någon läcka. Jakob, du hade kunnat höra av sig och så bara, Messiah, fan, han hatar ju de där bröderna, va? Han hatar ju de där, om de inte hade någon. Alltså om vi säger att Lina inte existerar.
Jaga i blindo.
Ja. De jagar i blindo, de hade letat länge. Och om jag visste då att visst 13 år, men sen då 18 miljoner, så hade jag kanske tagit det.
Vill du säga här och nu att du tror att han på något sätt lite ville åka in? Alltså att det var en liten sån, om de ändå inte har någon.
Nej, det tror jag verkligen inte, för han verkar inte veta vad som är bäst för honom.
Jag tänker uppa den här grejen och säga så här. Samma grej, skulle ni sitta in i 13 år för 18 miljoner men amerikanskt fängelse?
Nej.
Eller hur?
Nej.
Där är man out. Där är man out en månad.
Ja,
en månad för 18 miljoner. Nej tack, jag vill inte gå omkring med den typen av emotional scars.
Thailands fängelse dock. Nej, men absolut, men alltså jag tänker så här att de 13 åren, alla stirrar sig blinda på att han satt i 13 år, men är det inte mer skammen att åka dit för ett dubbelmord? Alla dina vänner, alla du har gått i skola med,
ja, det, liksom hade jag, det hade jag tagit för 18 miljoner inte varit, inga mer jävla firmajobb på Telia.
Har du så mycket att hålla upp, Jakob?
det är inte de här 13 åren. Jag menar, spela lite pingis inne på någon anstalt med några polare, det kan man väl göra ett tag. Men det är att sitta för ett mord du inte har begått.
Fast ärligt talat, jag umgås kanske med 2 människor förutom dig, Jakob. Det är liksom, det är
ingen jätteskillnad.
Nej, alltså vi pratar på Messenger, det tror jag man får ha i fängelset också. Men i min tur så tänker jag att jag hade tagit det här, om jag hade haft då, jag hade kunnat se in i framtiden, jag hade vetat att om 13 år så släpps jag. Men med min tur så hade det bara blivit så att de hade gjort en sån här spårpodcast.
Och alla bara, han gjorde det.
Ja, de hade bara kommit fram till det här. Efter 13 års utredning är vi ju säkrare än någonsin att vi har rätt man.
Eller bara den här, nej, han har ju inte gjort det, men det är Messiah, vi vill fan inte ha ut honom. Och också, höjer en varningens finger. Vi har inte bevisat att han är oskyldig. Vi har bara sagt att vi kan inte bevisa att han är skyldig och eller oskyldig, precis som med andra människor.
Nej.
Alltså man kan ju inte säga, vi att han inte har gjort det, utan vi kan säga att vi vet inte om han har gjort det eller inte.
Nej, exakt.
De har inte, så han kan fortfarande vara skyldig.
Ja,
det kan han ju.
De har inte gripit någon. De har inte,
men den här granskningen visar ju på att man inte kan bevisa det, faktiskt. Och då känns det ju inte rimligt att låsa in någon i 13 år om man inte kan bevisa att han har gjort det.
Nej.
Vilket är ju grejen. Men utan att säga att jag tror inte att han är skyldig personligen.
Det var ju någon annan sån här snubbe som satt inne oskyldigt, blev frisläppt, flyttade utomlands och där åkte han dit för mord. Kommer du ihåg den storyn?
Nej.
Det var han satt inne för att han jobbade som någon vårdare och hade ihjäl en äldre kvinna. Men det är inte han, friad.
Var det Joy Rahman?
Joy Rahman.
Ja, just det.
Sen flyttar han till ett annat land. Där begår han ett mord. Och då blir man så här, vänta lite här nu. Så om Kajlina har ihjäl 2 bröder på den här ön, Kanarieön. Då kan man ju börja så här, vänta lite nu, det här är ju någonting som inte stämmer.
Hallå, någon får skriva ett brev eller ett mejl till Kanarieöarna nu och bara keep your eyes open.
Han är oskyldig vad vi tror, men vi kan inte helt garantera att han inte börjar mörda igen.
Ja, men Joy Rahman var ju verkligen en sån faktiskt. Nu minns inte jag, då måste jag lyssna om
han
den.
Han fick också något så här fantastiskt skadestånd, vad jag kommer ihåg.
Ja.
Det var det han drog utomlands.
Det finns en bra Peter-dokumentär, men den går bara igenom hans hela processen fram till att han oskyldig förklarades.
Just det.
Men
det gick ju inget bra för honom.
Men det var i Indien han mördade någon.
Ja.
Var det så?
Fast alla har väl mördat
men
någon i Indien.
Men vet vi att han mördade någon i Indien? Ja, det är svårt att inte göra det där. Det är folk överallt. Hur ska man ta sig fram förutom med machete?
Ja, just det. Joy Rahman dömdes 94 för att 1993 ha mördat en 72-årig kvinna i Sätra. Sen åkte han då till Bangladesh med pengar då som han fick för att ha suttit inne. Och 2008 häktades han i Bangladesh för misstanke om anstiftan till mord. Sen frisläpptes han 2010 med misstankarna kvarstod. Så han är lite samma läge då som Kajlina.
Ja, det är alltså, lite samma.
Man maximal otur om man är oskyldig till båda. Då får man ändå igenom det. Det är maximal otur.
Vilket land jag är i, så är det någon som sätter
någon
dit mig för mord.
Någon jävel som bara...
Men det är som han, heter han Jordan Peterson, inte då kanadensiska forskaren, utan han The Staircase, true crime dokumentär, som hans fru, han hittade sin fru död nerför en trappa. Han
blev blod för, överallt.
Ja, hans historia då, hon måste ha trillat ner för trappan.
Ja.
Jag är oskyldig, men han håller på och han döms för det till slut. Och då hittar de under utredningen att han tidigare haft ett förhållande med en kvinna som också,
I Tyskland
som också har hittats död nedanför en trappa.
Med exakt samma märken i huvudet.
Ja.
Alltså det är det där som är...
För då har han redan börjat med att säga så här, men först bara, hon ramlade, sen bara, guys, det kan ha varit en uggla. Det kan ha varit en uggla. Det ser ut som att en uggla varit på henne. Och alla bara, ganska farfetch, men kanske. Och sen så bara, det är exakt samma märken i huvudet på den här andra frun som du hade. Jävla konstigt. Var en ugglor där också då? Alltså, så jävla konstigt.
Men det är klart, man kan inte döma bara på att han alltid råkar dyka upp med kvinnor som ramlar ner för trappor. Det
men
kan inte
vara
bevis nog.
Men vet du vad jag tycker är kul ändå att tänka på? Hur många dör av att ramla ner för en trappa som alltså är under 50?
Nej.
Män varje år. Hur många män gör det varje år? Hur många kvinnor gör det där man bara, aha, hon kan ha ramlat. Man bara, no guys, she's not gonna have. Det kommer inte vara det.
Särskilt
det
roligt om i rättssalen han använder just den betoningen. Hon kan ha ramlat.
Ja, men det är nästan så att det låter så.
Maybe.
Jag satt i poolen.
Om det är försvarsadvokatens enda, perhaps she fell.
She might have. Ja, jo, det är vi håller på att utreda här.
Men det här var ju också en av de, det här var ju också en av de första liksom större true crime dokumentärerna innan liksom Making a Murderer.
Supertråkig är den också.
Älskar den.
Nej, den är super. Det är en kille, det är en klassisk sån här journalist som runkar till sitt eget fall.
Aha, gillar sitt eget.
Ja, men den är 17 timmar lång.
Mm, ja, men den är fantastisk.
Ja, men är det inte de här true crime när det inte heller upplösningen kommer inte på slutet. Kaj Linda, det är ju fantastiskt.
Ja, men lite
han får
gör
ju
det,
lämna.
För han gör boxes.
Serial, där var de följer någon snubbe i så här 40 avsnitt så här. Well, han är fortfarande i fängelse och vi har fortfarande inte fått ut den.
Ja. Men alltså på den här, alltså det är kul för att eftersom det inte fanns mycket innan, så han gör ju bort sig på ganska bra sätt. Alltså lite som i The Jinx, men han gör ju, alltså det är så tydligt för han börjar ju med liksom att tycka så himla synd om sig själv. Och det är en sån klassisk mördargrej att man liksom, någon är död och då sitter han och bara I feel terrible. Och han har någon sån här presskonferens där han ska liksom läsa någonting vackert som han har skrivit om sin fru då. Och det är liksom bara, det är någon sorts bara, liksom full om självhävdelse bara. Så han liksom så här, han avslöjar sig så himla mycket hela tiden. Men man, det finns ingen som har liksom...
Och du är iskall och du köper inte de där känslorna.
Nej,
någon,
att du
nej inte det minsta. Alltså
för
han
när Arboga kvinnan med gråt i rösten säger att hon älskade sin pappa. Ja. Då blir jag lite så här, men då kan hon ju inte ha.
Jaha, nej, det där sin pappa. Men det där är superklassiskt. Alltså att man sitter och bara... Och säger vissa grejer, typ som hon säger så här, om jag skulle mörda min pappa så skulle jag gjort det själv. Man bara, så säger man inte. Om man inte... Alltså det är
alltså
inte
man har
rimlig,
inte den...
nej, utan det där är bara så typ, och att man utgår från liksom hur synd det är om en själv.
Jag ska inte ingå i en jury, känner jag, för jag köper direkt så här.
Ja, jag hör det.
Nej, Jakob.
Det där skulle jag inte göra mot min pappa.
Det ska inte jag heller, för jag är superdömande.
Nästa.
Klart, fallet är helt klart. Hon säger att hon inte hade velat.
Men du som gör när det gäller reklam, jag får ofta skit för det från min fru, att alltså, du vet, om det är någon ny tandkräm så bara, vitare tänder. Så går jag, när dagen därpå går jag och köper.
Fräschare andedräkt. Ja. Vitare tänder.
Ja, ja.
Vill
ja,
du ha det?
Jag
ja, köp nya Colgate.
De sa ju det.
Min fru bara,
men är du dum i huvudet?
Ja.
Jag fattar väl att det inte är så det funkar. Men de sa det ju på tv. Varför skulle inte...
Den här får du fräsch hy av. Perfekt. Jag behöver fräsch hy. Vad är problemet? Det är klart vi behöver den.
Ja. Kaj Linna då? Han...
det ständiga sidospåret.
Ja, Kaj Linna, han ställer upp på Bildexpressen. Han hälsar på en spansk bartender på barn El Penultimo.
Vadå, så han är miljonär men han har inte lost touch with the little people?
Nej. Men han hälsar på bartenden som att de är... Han har inte längre den här alkis-auran, utan nu är det mer att han kommer in och kanske tar en gin och tonic med Hendrix och gurka och rör runt sådär och säger så här, allt bra med dig Pedro?
Det är alltid roligare att vara lite alkad i lite varmare länder.
Men för
det
känns lite längre.
Ja, men han, alltså, lite rosé, lite vin, lite, alltså han dricker varje dag, men det gör man ju i de här länderna.
Jag unnar honom att vara det. Alltså, ja. Jag skulle vara det. Jag är det.
Han kanske är där och knackar på när Pedro så att säga innan det är öppet.
Hallå, Pedro. Och nu kommer han igen fram i gin och toniken.
Ja, i alla fall, här är då vad han har tänkt göra. Och här ser jag, här skulle vi kunna kanske, jag vet inte om någon är på ön El Hierro, men om det är någon som har kontakt med Lina eller ska till El Hierro, så kan ni kanske hålla lite utkik, för jag blev lite orolig för Kai igen då. Aha. Han har fått 5 miljoner. De, ja, säger han, de är i stort sett slut.
Såklart, jag har hört ut ett halvår.
Citat, jag har köpt fastigheter för dem. Jag skulle ha köpt fler fastigheter om jag hade haft mer pengar. Men nu får jag vänta på dem, säger Lina.
Ska vi verkligen ge honom mer pengar?
Jag känner att det här är ett svart hål. Ja. Alltså...
Men alltså, har han investerat i fastigheter så är väl det... Mm. Nu är det för sig i Spanien och det är inte alltid en helt går upp och ner chill fastighetsaffär.
Det är en bild i Expressen där han står och fotar ett hus med graffiti och säger, det här är en affär, det skulle kunna bli. Alltså att det är, ja, det är kanske ett jättebra hus, men det ser ut som att...
Hade vi inte ett freakshow-avsnitt som heter Lurad på pengar, jo, aura?
Kajlina har en extrem blåst på pengar aura.
Och när alla vet att det är hans svensken som har fått 18 miljoner för ett mord han inte, kanske inte har gjort. Det är klart att det lockas och flockas. Folk som säger, den här byggnaden.
Ja, men, mm, och lyssna på det här då. Här är lite andra affärsidéer som han kommer slå på sen då när han får in sina nästa 13 miljoner.
Ja.
Skidåkning nerför i lavafält.
Okej.
Okay. Det kan vara kul.
Absolut.
Men jag undrar om Kajlina verkligen ska ratta den här affären. Tidigare har han haft en idé om att göra en skorpionfarm.
Ni är så här barndomsdrömmar.
Deras gift är en eftertraktad medicinsk ingrediens. Jag vet inte till vilken medicin, Kai. Men de här planerna ligger på is. Det är svårt att få tillstånd just nu. Och så pengarna då brister så att,
men när han får in sina 13,
då blir det fler hus. Skidåkningen är för lavafält på El Hierro. Och en skorpionfärg, ja. Alltså jag ser de här 13 miljonerna bara, de
kan gå ganska snabbt.
Går jättesnabbt.
Du ser inte en skarp entreprenör i Kajlina. Du ser en man med miljarder idéer, 18 miljoner. Och sen är det slut på det.
Jag ser en man som växte upp i Gislaved, fick 3 barn med 2 kvinnor, sålde kassaskåp till hela Sverige, blev dömd 2004 och sen kommer ut med extra mycket cash på sitt kreditkort.
Mm.
Och nu ska vi försöka starta en skorpionfarm. Jag vet inte riktigt. Jag tror att det hade varit bättre om de hade burat in mig direkt.
Ja, men det är som den här nyrika fotbollsspelare liksom. Mm. Pengarna bara rasar snabbt liksom. Det kommer inte gå att hålla i dem där.
Mm.
Han kommer få så mycket bra vänner där nere.
Mm.
Spanjorer som säger, Kai! Kai! Yes, Pedro. I have an idea for you. You know scorpions. Those little bastards.
Ja, oj, exakt.
Stack. Ja. Det här är en... Han har väl också träffat kärleken, har han inte det?
Jo, man brukar göra det när man har 18 miljoner på. Det brukar gå ganska snabbt.
Fattar.
Aren't you that Kai guy? It is me.
That's me.
Råkar kalla honom 18 miljoner i sängen och förstör allt.
You have a kassaskåp to put this in? Yes, I have. The broken door.
Funny you would mention that. I have lots. Du har ju en true crime podd, Johanna.
Det har jag.
Vad heter den?
Vad blir det för mord? Heter det.
Ja.
Och förra så gick jag igenom just West Memphis 3 som är liksom lite liknande. Det var ju tre killar som var 16, 17, 18 som åkte in för ett mord på 3 småpojkar 93 och satt fram till 2011 innan de fick gå. Men de fick inga pengar eller så. Därför att de var tvungna att säga we plead guilty but we're innocent. Så de sa att de var skyldiga men oskyldiga. Vilket gör att staten Arkansas kan säga ja, men då är det här uppklarat men vi släpper det nu.
Just det.
Vadå, de får säga vi är skyldiga men de får ändå bli
guilty men hävda att de är oskyldiga.
Det är alltså ett amerikanskt mellanläge. Yeah. För att få släppa så måste ni gå med på att ni är skyldiga. Vi är alla överens om att ni är oskyldiga men vi vill inte betala några cash.
Mm.
Ja. Och då ska man leva med det resten av livet då, att
ja,
du är fortfarande skyldig juridiskt.
Men det blev en jättegrej, för först så gjorde man en dokumentär då när de första rättegången 93 gjorde HBO en dokumentär om, som blev superstor, så det blev en väldigt liksom folkrörelse för de här fria. Så på gick väldigt länge och sen blev det 2 dokumentärer till. En under tiden och en sista då där de släpps. Så jag tror att de liksom i the public's eye ändå är oskyldiga. Eller vissa tror fortfarande att de är skyldiga och sådär, men de har kunnat skriva böcker och de har, jag tror att de har haft möjlighet att ändå göra sitt liv ganska bra efter.
Absolut, men det är ju någonting. Jag hade ju inte hoppat, jag hade ju inte tagit Kajlinas deal om man hade plockat bort de 18 miljonerna.
Alltså nej, det bara, då hade det känts mycket tristare.
Vill du bara hoppa in och träffa lite folk från Hökarängen? Nej, det är lugnt, tack. Jag
vill också fortsätta sälja.
Och också de fick ju sitta inne i amerikansk fängelse, så han Damien blev ju våldtagen och så. Mm.
Men var det inte strax dags för dem att bli frisläppta i vilket fall som helst? Alltså? Eller hur länge hade de, hur långa straff hade de fått?
Nej, utan den ena fick ju dödsstraff. Så han skulle, så han, när han blev frisläppt så skulle han ha, hans första dödsdom stod för år 2000. Och sen blev han släppt 2011. Så han har liksom pushat det där.
I 11 års tid har han klarat liksom.
Ja, ganska precis. Och de tog en, den ena killen ville inte ta det här allfolkpliden där man säger då att man är skyldig. Nej. Men oskyldig. Utan han ville hellre upp i rätten och kämpa för de hade ganska starkt case. Men eftersom han stod på death row så känner han bara, okej, men släpp.
Troligtvis har det ju suttit någon domare med hans namn och en annan killes namn. Så okej, nu är det de här två kvar. Yeah. Vem kör vi?
Ja. The och black så, guy kommer de säga varje gång.
Och så lägger de undan honom och så tar vi han nästa år. Mm. Det är helt otroligt.
Ja, det är faktiskt fruktansvärt.
Men du har varje avsnitt så går det igenom ett
varje
mord.
Varje måndag kommer ut. Så jag har det med en tjejkompis som jag bjuder in som jag berättat mord för. Och ibland har de med sig något sjukt som de själva har gjort. Din fru har varit med till exempel. Med ja. Då pratade vi om Madeleine McCann.
Just den lilla flickan som försvann på semestern i Portugal.
Mm. Ganska omfattande fall.
Ja.
Med väldigt många teorier.
Ja, det var svårt alltså. Men man får ju hålla sig undan från konspirationsteorier och sån skit.
Ja, men det finns väl bara det?
Nja, det finns en del sånt. Men sen finns det ju också vad man faktiskt har för spår.
Ja, vad man vet.
Ja, precis vad man vet och vad man har haft för misstänkta. Vad man har släppt och vad man har tagit upp.
Vi var ju då, berättade jag för dig här innan vi spelade in, vi var ju då vid mordplatsen för The West Memphis 3 nu på vår USA-semester. Vi åkte dit, John Wilander-Lamrell, han är ju stor true crime-nörd, så att han ville absolut dit. Och så var vi även vid de här husen där de bodde, de här, det här var ju verkligen white trash. Alltså det var ju så, man ser ju inte den typen av white trash. Alltså även om man, du pratade om någon ort för några avsnitt sen, där de hade ju lite lustiga byxor och handlade på Dressmann och sånt, vad var det?
I Sverige?
Ja.
No, Rimbo.
Ja, Rimbo. Ja.
Rimbo, classic.
Ja, älskar Rimbo.
Ja, men tänk dig Rimbo fast ännu mer.
Okay.
Rimbo fast dörrarna sitter lite skevt. De sitter som på Kaj Linas kassaskåp.
Ja, men det är en blandning av såna här paperbox houses och trailer. Trailers. Ja.
Rimbo utan välfärd.
Ja, exakt, utan Sverige.
Finns ingen som hjälper till?
Nej, ingen, snarare försöker skjuta av dem. Väldigt sjaviga hus. Och då gick vi längs de här cyklande småpojkarnas väg ner mot den här kanalen som var ett avloppsrör då, som
fan, vad sjukt.
Ja, och så stod vi då på det här avloppsröret och själva mordplatsen var lite uppskövlad sen då det här mordet hände för 20 år sedan. Men det var intressant. Och min vän då, han har även varit där i hotellrummet där Madeleine försvann.
Fan vad sjukt.
Ja. Jag vet.
Nej, han är min nya idol. Jag
åker
typ
på
sådana
här liksom semestrar till.
Ja.
Ja, men det skulle jag också
mordplatser.
Kunna.
Mordplatser.
Ja. Alltså typ Belgannes farm och sånt. Det vore ju skitcoolt. Eller läskigt men också coolt. Men vad heter det? Sådana där ställen som West Memphis då där det är lite trailerparkstämning kan ju vara ganska läskiga.
Verkligen.
Vi var på roadtrip i somras i USA och så började liksom på highwayen, på motorvägen, så började liksom såhär, alltså, regna på ett sätt som man liksom, alltså jag har aldrig varit med om det. Det var som så här golfbollar och vatten som bara, det blev kaos. Så alla började liksom åka så här kanske 30 med varningsblinkers. Det var bara kaos. Mm. Så vi bara, men vi måste svänga av. Så tog vi första avfarten och hamnade på någon liten väg. Så slutade det regna och man bara, vart är vi nu? Och kommer till någon jätteliten ort när man bara ser att det har varit en fin liten ort liksom, men det är, nu är det bara trailerparks liksom, som kantar vägen långt in bland träden. Och då ser vi hur blixten slår ner och det börjar liksom brinna i någon sorts kraftledningsstation. Och så bara, borde vi stanna, kanske ringa nödnumret eller något? Och jag bara, du stannar inte bilen nu va? Du åker. Alltså jag blev en sån vidrig rich person som bara, jag tänker inte stanna på det här stället. Det här är det läskigaste jag varit med om. Bränn, börna skiten.
Lås
härifrån.
Dörrarna och kör.
Ja, ja. Men det behöver tanka, ju... nej!
Men det där är ju rätt intressant. Man tänker att ganska många, ofta så hävdar ju folk, gärna folk som har det hyfsat ställt ändå, liksom Södermalms människor och sådär, att fattigdom, man vill åka till Williamsburg eller ännu så att säga sjavigare konstnärsdistrikt för att det är det riktiga New York, inte Manhattan, utan det är jag träffade en hipster en gång som sa att hon har faktiskt aldrig, hon har varit 5 gånger i New York, hon har aldrig varit på Manhattan.
Nej, men inte hitta dit.
Skjut dig själv. Ja. Nej, men just, man hävdar att man gärna fattigdom. Man gillar fattigdom. Man har inga problem att umgås med fattiga människor, men det är för att man bara träffat folk från Rimbo och redan där börjar skava lite grann, kan jag känna.
Och man koketterar med sin,
man
liksom
koketterar med
sin,
ja, exakt. Ja. Filip Hammar är någon sån där. Ja. Nej, men han gör ju alltid det, han säger så att den bästa människorna sitter där längs Venice Beach med en sko i håret.
Ja.
Så bara, det där är en,
det är en riktig människa.
Ja, den där människan som kan säga saker om livet. Han bara, har förlåt, en historia. Varför han har bajs i håret?
Ja.
Mm. Till och med jag är ingen expert, men jag vet att vem ska inte ha bajs i håret. Det är inte ett supertips. Så att jag tror, ja, att...
Men sen ser, alltså det, är, jag vet inte, det blir lite konstigt att säga för att man koketterar med en utsatthet som är... Alltså anledningen till att jag inte vill stanna där, det är ju för att det är obehagligt. Så man måste ju förstå att det kan vara svårt att typ växa upp och finnas där.
Jo,
inte bara, det är lite skönt, de kan berätta något om livet bara, men de har varit med om rätt mycket skit faktiskt.
Varje tatuering betyder något. Bara, nej, den där var tvungen att ta bara för att fick $2 av en ful gubbe i busstationen. Men jag menar bara att man, jag tror att det kan vara bra för en viss typ av hipster.
Mind you, jag gillar verkligen Venice Beach. Så ja, på det sättet är jag med Filip Hammar.
Gifte med Filip Hammar. Jag hatade Venice Beach, jag är livrädd. Jag var som du i den här White Trash-byn. Jag sa, stäng bilen, nu drar vi.
Man med en sko i håret. De där gentrifierade områdena trivs jag bra i.
Men så här, jag hoppar in i en taxi. Beverly Hills, tack.
Nej, men det spelar, alltså, det bara, jag tycker inte om människor som är, alltså, jag ser på dem att de kan, det är som hundar, vissa av de här människorna med rastaflätor. De kan attackera mig, inte attackera mig fysiskt, men de kan börja prata med mig vilken sekund som helst.
Och det är obehagligt.
Jätteobehagligt. Det är ett problem i USA generellt sett. Att man sitter,
ja,
på en bar själv.
Väldigt, och så socialt.
Ja, väldigt för socialt. Jag tänker att jag gillar USA, men sen sitter jag på en bar själv i en kvart och så bara, nej tack, ta mig hem till Europa, där folk håller käften, jag orkar inte. Nej, men kul. Ja, just det, sen bara sista här, vi gjorde även en sån roadtrip till, det här är ju lite konstigt kanske, till Arboga för några månader sedan.
Ja, det finns ju mycket Arboga att se.
Ja,
man
men Kristin Schürrer, tyska, ja. Det var nästan min obehagligaste true crime upplevelse.
Åkte du dit?
Jag och John då.
Han igen?
Ja. Det är alltså leder mig till de här mordplatserna.
Ni åker till...
Ja, vi åker förbi långsamt och tittar in i det här radhuset där två barn har mördats. Det finns ju någonting väldigt starkt i det.
Oh,
lite sjukt också.
Mörkt.
Ja, men väldigt... Det är nästan som att det är...
Ja, för alltså, tåget stannade i Arboga och jag fick rysningar.
Ja.
Det var den grejen.
Ja.
Alltså, jag satt kvar på tåget och fick ändå bara...
Ja.
Men det är väl sådana hus där det händer grejer som inte går att sälja sen. För liksom folk har någon form av... Alltså för mycket obehagliga minnen.
Ja, men det som hände
i
Kristin Schürrer, det är så fruktansvärt, det kan man ju inte ens...
Nej, men det kanske...
Det är jobbigt att ens tänka på.
Men alltså, du som då varje vecka letar upp de här morden, du ska ju också hitta material. Alltså, din värld är ju...
Jag kör ju research väldigt mycket faktiskt.
Ja, men det är det jag tänker. Alltså, dina veckor är bara långa mord. Du grottar in det i riktigt mänskligt elände. Eller hur?
Ja.
Det måste vara psykiskt påfrestande.
Ja, men lite. Det är därför jag tycker att det är bra med humor versus true crime. Ja. Alltså att det är de två delarna som är mitt liv. Men ja, fast jag tror att det finns någonting i... Alltså vi har ju, alltså folk älskar ju true crime, men jag tror att det beror på att man är ändå lite orolig för det. Så ibland behöver man bara ner och bara grotta ner sig skiten i...
Hur mörkt kan det mänskliga sinnet liksom...
Ja, och det är mycket lättare tycker jag att göra det med en sjuk jävla mördarbanan. Liksom. Ni fattar, en konstig, alltså en person som avviker från normalt beteende än att titta på hur vi faktiskt är bara i normalt beteende. För där beter vi oss som skit också. Jag bara tänker på liksom rasism eller våldtäkt eller liksom, ni vet, folkmassomentalitet, pöbelmentalitet. Ja, det tycker jag är mycket, mycket jobbigare. Så då tycker jag att det är mycket lättare att bara titta in i mörkret på folk som sticker ut från mängden och gör liksom, är seriemördare. Typ.
Mm.
Att det är lättare att så här, hantera mörkret där.
Det blir som en Netflix-serie mer.
Ja,
och det sticker ut för mycket.
Det blir nog lite en terapeutisk grej.
Ja, men verkligen.
Plus att jag tror ju att det är bra att bara prata om det jättemycket. Vi säger så här, man får inte ta upp det så lättsamt. Men alltså jag tror att det är bra. Vi måste veta att det finns. Vi måste vara medvetna om att det finns. För jag kommer ihåg så här, när jag var liten och gick i skolan. Så var det, alltså bara som ett exempel, en kille i min klass som bara, nej jag vågar inte, min pappa kommer slå mig då. Och min fröken sa, nej, det kommer han inte.
Aj.
Och det var det. Och då tänker jag bara så här, ja, men vi måste ändå vara medvetna om hur det kan bli, varför det blir så, vilka tecken det finns. Alltså att om man bara liksom går in i det och fattar det, så kan vi se när det händer omkring oss. För det är så himla ofta man bara, hur kunde ingen se något? De här tecknen fanns. Men det är för att vi kanske inte är så medvetna om dem.
Ett tydligt tecken är ju att han säger det rakt ut, min pappa kommer slå mig.
Mm, och då tänker man, nej, nu hittar du på.
Sluta,
man orkar
Lukas.
Liksom inte ta in. Ja,
alltså det är för jobbigt att bara rota i femfröken också. Vänta, nu stämmer det här. Och...
Ja, och så vill man hålla det ifrån sig, för man orkar liksom inte riktigt ta in.
Nej.
Men om man liksom ändå ser lite nyktert på vad vi har för. Sen har jag haft en liten följetong också i början. Det har mattats av. Men att precis här på Kungsholmen där vi är nu. Så var jag ute och gick och researchade mord. Det brukar gå liksom runt. Det tar 2 timmar, det är perfekt. Lyssna på någonting.
Mm.
Och så, jag går, så att jag har ju mördare på hjärnan när jag går där. Men jag går förbi mycket människor. Och så går det förbi en man som ser väldigt, alltså, ut som en sån maratonspringande investment banker typ av 50-60 man. Men någonting gör att jag får liksom så här rysningar och börjar tänka så här, fy fan vad sjukt, man vet inte vem som är seriemördare, säkert han lik i frysen. Ja, men så här, ni vet, konstigt.
Alltså hjärnan
så här,
drar tänka, iväg.
Ja, hjärnan drar iväg liksom, för att jag får den här konstiga bara känslan. Han registreras knappt, det var, han gick bara förbi och så fick jag någon, hinner gå någon minut, knackar mig på axeln, vänder mig upp, tar av mig hörlurarna och min stora luva som jag har liksom, för att det är snö bland regn. Kollar upp och där står han, supernära mitt ansikte och bara, hej. Jag gick precis förbi dig. Jag bara, ja. Jag tycker du ser trevlig ut. Vill du ses någon gång?
Wow.
Och jag, nej, vill du ta en kaffe någon gång? Så sa han. Och jag bara, va? Nej tack. Och så bara gick jag. Och så tyckte jag det var så jävla obehagligt. För det där känns som en sån klassisk psykogrej att göra. För han hade också obehagliga ögon. Och att det kändes som en sån här, jag vet inte, eftersom jag fick också den obehagliga känslan. Jag har ju en teori om att tar man in en tjej i vilket rum som helst så kommer hon kunna peka ut vem som är obehaglig. Men i alla fall.
Och så alltså obehaglig på vilket sätt? Bara
ha någon skit i bagaget.
Alltid när det är så här, ja, men han verkade helt normal, sitter det alltid en tjej och bara, det var fan något. Men hur som helst, så säger jag det här i podden. Och då börjar jag få jättemycket meddelanden från folk som bara, exakt samma hände mig. Och då har han sagt liksom exakt samma line på typ samma liksom sträcka.
I samma område?
Ja, samma område. Till liksom kvinnor från 17 till 65. Har liksom blivit att han har approachat på exakt samma sätt.
Han jobbar
brett. Under ett års tid.
Så på Tinder då så är han då mellan 17 och 65 i det här spannet kan jag tänka.
Mm. Väldigt bred.
Ja, väldigt bred. Så funderade, det är positivt.
Det, ja,
att han
man ska
inte åldersdiskriminerar.
Nej, det gör han inte.
Se människan.
Han diskriminerar ingen. Men jag tror, min teori är att han gör ju det här för att han märker att folk tycker att det är obehagligt. För någon kvinna hade bara liksom blivit lite rädd och, bara, och så hade han sagt, ursäkta, var inte meningen att skrämma dig. Jag är inte obehaglig. Jag är helt normal. Jag jobbar med IT.
Mm.
Då är du inte normal.
Nej, nej, och jag tror också att vet man om det så gillar man det. Vet man om att det här är obehagligt, då gillar man det.
Ja, men
det,
men tror man... du någon tjej har gått på en kaffe? Nej. Och så bara, han var helt vanlig. Vi, nej, bara satt och snackade. Nej,
för,
om... kan...
för vissa tjejer också, det var någon som hade varit, det hade hänt två gånger. Till slut så sa han bara, men nu måste du lägga av. Och då hade han typ så här flinat lite, blinkat och gått.
Men alltså, han kan ju inte gå fram. Alltså, hur tror han att någon ska kunna gå och ta en kaffe med honom när han presenterar sig?
Men det är
så
inte det
jag jobbar
han
med
vill.
IT.
Ja.
Ja, men
det är inte det han vill, utan han vill ju att skapa obehaglig stämning. Det är ju det han, det tror jag, det här är någon sorts blottning för honom. Alltså det är liksom ett eskalerande beteende.
Han vet att ensamma kvinnor blir rädda när de blir knackade på axeln och en IT-tekniker.
Han har ju märkt
säger,
att det blir obehagligt och jag tror att det är det han gillar. För att om han inte hade gillat att det blir obehagligt så hade han inte gjort det så mycket under så lång tid och haft,
nej,
det som strategi.
Men har han, finns det eskalerande tendenser? Alltså är det så här våldsmän
det
brukar...
börjar lätt. Liksom.
Men det är väl, alltså såhär, blottar har ju den grejen att de börjar med att blotta och sen så räcker inte det, nej, så går det vidare.
Liksom. Nej, det är okej, då ska man inte skoja så mycket om det.
Men ändå är det lite kul att det kom upp, så att jag funderade på om man skulle liksom såhär sätta upp laminerade skyltar där omkring och bara, hej, du ser trevlig ut. På ett annat träd knackar man upp bara, ska vi ta en kaffe någon gång? Så han känner sig liksom förföljd själv.
Men det är inte såhär seriemördare som säger, han gillade att stampa ihjäl myror när han var liten och sen har det liksom...
Verkligen,
ja, men lite, ja, precis. Tagit ett steg längre.
Var det någonting mellan myrorna? Nej, först lite myror ute på Utö. Mm. Och nu sitter han inne för massmord.
Ja, men alltså, vilket de börjar ju ofta på,
jo, ja,
på
men
någonstans.
Exakt.
Ja, någonstans måste man börja, för... tänker de.
Ja. Alltså. Ja. Trist om man bara hoppar över alla mellanvarande alla steg.
Sniglar, marsvin. Alltså, det borde ju vara en eskalerande.
Ja, för han hade också gått fram till en 17-åring. Och bara, hej, ska vi ta en kaffe? Och då hade hon bara, alltså jag är 17. Och då hade han bara, men ålder är bara en siffra. Så svarar man ju inte.
Nej, fast det är väl fint av honom. Alltså, eller han menar då inte.
Nej, utan det alltså, om en tjej säger jag är 17, då betyder det jag tycker du är för gammal. Mm. Inte bara så att du vet jag är 17, är du okej med det?
Nej, inte så. För då får jag omformulera
mig. She was only 16. Men alltså, har ni, alltså, någon måste ju sätta dit den där. Alltså, han ska inte få gå runt där och ofreda.
Vad ska man sätta fast honom för?
Ja, han älskar kaffe den här jäveln. Ta honom, där är han.
Vi tycker att han är lite obehaglig. Räcker än så länge inte. Men,
ja, men det säger ni nu
nere,
och som klipp till om 2 år.
Ja.
Det började med kaffemannen på Kungsholmen.
Ja. Ja, men det har blivit en liten följetong. Det är ändå lite spännande.
Ja, men hör av er till Freakshow om det är någon, nu har vi inga lyssnare just i den här podden, men om det är någon som kanske hör,
ja,
ja, om den här podden.
Träffa på kaffemannen.
Jag vet inte hur det ska gå
är
till.
Är det bara killar som lyssnar på den här showen?
På den här showen?
Ja, jag
hoppas vi.
Det hoppas,
nej,
jag verkligen.
Jag tror det är väldigt
bra. Hoppas jag verkligen.
Ja.
Vet du vad, jag flyttade ut till landet här i veckan.
Alltså, just det, du har ett landställe.
Ja, i skärgården. Och då brukar vi på våren försöka flytta ut och bara kunna maximera tiden där ute. Och så köpte jag mitt första, årets första sexpack Corona med lime. Oj, oj, oj. Ja, men du vet, det börjar bli dags. Mysigt. Grillen plockar jag fram nu.
Rostig.
Ja, ja, den är rostig. Alltså, inte själva grillen, den är väldigt fin. Den är lime. Jag har en limegul grill.
Limegul?
Ja, det är lite, det går i stil med min metrosexuella stil.
Har du gasol?
Nej, jag har en sån gammal med briketter. Och,
så du måste liksom så här, okej unga, nu ska vi grilla. Ja! Om 2 timmar kommer maten. Jag har ju en gasolgrill. Det är så här. Direkt. Ja.
Det är mycket, jobba mycket med ljudeffekter. Det är bra. Men om man då, som jag, är i behov av ett nytt galler kanske. Man kanske inte vill byta ut hela grillen. Eller så vill man det.
Eller så vill man det.
Då kan man gå in på Biltema.
Absolut. Biltema har ett brett sortiment av grillar. Både då för folk som är som Messiah vill ha den här liksom grillglöden.
Mm,
alltså med kolen som liksom smattrar lite där. Eller som då jag lite mer vill snabbt och enkelt kunna lägga på några korvar och så bara trycka igång den här gasolen.
Ja, det är kul. Biltema kan man ju ramla in på för lite allt möjligt. En av deras mest kända slogans, det är kanske jag som hittar på det nu, men det är Biltema. Här har vi allt.
Och grillar också.
Och grillar också.
De har inte använt den, tror jag, någon marknadsföring.
Nej, det har de inte. Men jag bara delar med mig. Vi har ju jobbat lite med PR för olika företag och det här är väl en ganska bra grej de kan ta med sig.
Vi hjälper gärna till, så länge det är Biltema.
Ja, verkligen. Kul att de är med och sponsrar oss denna vecka. Tack Biltema för att ni tror och lyssnar på Freakshow.
Nu åker vi.
Ja, det räcker med ljudeffekterna.
Tack.
På tal om obehaglig stämning, får jag dra en liten grej snabbt bara?
Ja.
Det här hände då precis när jag var i USA, så att jag hann inte riktigt ta upp det då. Jag vet inte om ni har sett det här. Det blev ju en stor spännande... Vi spelar ett klipp så vi ser bara om ni blir lika exalterade som jag blir. Eller som jag blev när jag hörde det här. Okay.
Men gå och hämta honom då. Det blir äntligen dags att få välkomna hennes och vår nya kollega.
Mm. Men det får vara hemligt ytterligare några sekunder.
Ja, hemligt ytterligare några sekunder. Det är då Nyhetsmorgon presenterar en ny Tilde de Paulos nya partner.
Ska ta över efter Peter Jihde.
Ja, spännande var det. Ja.
Är du beredd?
Jag är redo.
Beredd på vad då?
Ja, men beredd på att få berätta vem det är vi alla på Nyhetsmorgon välkomnar.
Men gå och hämta honom då.
Ska jag göra det? Gör det, Tilde. Gör det.
Ja. Är du säker?
Ja.
Ja.
Du gör det.
Ja, då gör
hon
det. Ja, det är så jävla uppbyggt. Det sitter Steffo i studion och Jenny Strömstedt i studion och det är liksom en jävla... Har ni sett det här klippet?
Nope.
Nej. Nej. Ni vet vem det blev?
Nej.
Ni vill inte säga, säg inte om
det. Nej,
vet
jag vet inte.
Ingen aning.
Nej. Okej. Okay. Okay. Nu är det gud, nu är spänningen på topp.
Ja. Nu ska vi se. Men det kan vara. Nej, men titta.
Nej.
Är det inte fel von Sivers?
Det är en liten Sebastian von Sivers.
Välkommen.
Tackar.
Tackar.
Det är alltså Sebastian von Sivers.
Fel von Sivers. Han sa fel namn.
Ja, ja, det är Sebastian von Sivers. Och då har man ju en fråga.
Ja, och då undrar man så här, kommer du sparka bakut om man då börjar med att säga att du är Malou von Sivers son?
Nej, det går bra. Jag gissade att den frågan skulle komma rätt snabbt.
Ja, det är ju en ganska logisk fråga om man inte vet, alltså, von Sivers.
Har du något släktskap med?
Ja. Fascinerande. Och TV4 är experter på det här. Jag jobbar ju ibland på TV4 och tycker att det är en härlig kanal. Så länge de vill betala mig. Men det här att bygga upp det på det här sättet, alltså en intern, det här är ju ett personalmöte som de bara streamar ut på bästa sändningstid.
Det är ju en person man kanske behöver snarare presentera än att bygga upp förväntningar för. För de byggde upp för att man skulle bara Leif GW Persson.
Yeah.
Den grejen att man bara shit fan vad, alltså så någon vi liksom känner, någon folkkär jävel, Sanna Nilsen, den
känns Torsten Flink.
Ja
en precis. Överraskning.
Mm, en sån, men liksom att sen bara han som inte är så känd än men säkert kommer bli då hade det kanske varit bättre att bara gå igenom lite vad han har gjort eller köra någon sorts liten PR.
Ja.
Det fanns ju bara, möjligheten fanns ju bara att det skulle bli en besvikelse för tittarna. För de har ingen aning om vad med det här.
Nej, det har de inte. Och det är också, vi har ju pratat tidigare i podden om kändisbarn, arma kändisbarn. Alltså, hur de ofta vill pådyvla då att de inte, att de står på egna ben, säger de. Det återkommer i artikel efter artikel att de står på egna ben liksom. Det spelar
ingen roll. Det har varit värre att jag har haft Pernilla Wahlgren som mamma. Det har inte hjälpt.
Nej, Bianca Ingrosso har haft ännu kämpigare att göra sitt namn, såklart. Men det omfamnar inte, och det tycker jag känns lite fräscht, Sebastian von Sivers. Han har inga problem med att Malou i hans mamma. De har till och med kopplat upp mamma på länk.
Nej.
Är det nu eller?
Ja, det är en live-kamera.
Har du lyckats att hålla hemligt för Malou?
Ja.
Såg jag en liten tår i ögat?
Malou visste ingenting. Alltså. Visste du ingenting, Malou?
Nej, men alltså, det var väldigt bra. Att, eller Sebastian var bra på att hålla en hemlighet, det får jag ju säga. Jag hade ingen aning. Och jag tror det var helt rätt faktiskt. Och jag önskar dig naturligtvis lycka till. Jag blir alldeles rörd.
Jag vet inte ens vad som pågår här nu. Nu är det som att de helt har kopplat bort tittaren. Och nu är det bara en kamera in i vardagsrummet hos Malou. Man bara säger, vad tycker mamma om det här? Och du som är då true crime-experten här, ljuger hon här? Visst fan har han sagt till henne att han ska ta över Nyhetsmorgon?
Ja, jag tänkte faktiskt säga det. Precis när hon säger, när det är såhär, det lilla hesitant-grejen där. Hon bara, men du visste inte. Nej, men alltså, han har varit bra på att hålla en hemlighet och jag visste ingenting. Alltså hon jobbar sig in i lögnen.
Var det vi bestämde att jag skulle säga rullar i huvudet?
Fan, så klart.
Det är också duktig på att låtsas att hon inte vet vem som står.
Och du visste alltså ingenting.
Nej, men det är ju otroligt. Och hon kopplas då in och hela familjen sitter och myser. Och det här är ju som ett stort TV4-Bonnier-runk nu.
Ja, men det är som att komma hem till för. Vill ni se bilder från våran semester förra sommaren? Nej, det vill jag absolut inte. Här, klick. Alltså man är verkligen inne i någonting som inte är intressant för någon annan än dem.
Men jag förstår att man hamnar där. För när jag har varit i den studion, antar jag, Nyhetsmorgon, så det är det mysigaste stället. Jag vill inte
på
gå.
På jorden.
När vi var klara med oss så ville jag liksom bara, men jag kanske hänger här borta i kökshörnan lite. Alltså det är så... Det är så mysigt.
Ja,
så jag förstår att man väldigt lätt hamnar den här. Åh, vad mysigt, det här är mamma.
Men det enda som slår det där är väl när Tilde intervjuade David Hellenius och frågade vem ska ta över efter Agneta Sjödin eller efter
Jessica
Almenäs till Let's Dance.
Mm.
Och han sa, det ska du få reda på. Varpå att man klipper in David när Tilde då går upp för en trappa och gömmer sig och blir presenterad som den nya programledaren. Alltså hon gör intervjun. Och är ju den nya programledaren Let's Dance.
Mm,
och det går inte att bli mer internt.
Nej, och då gör de ju samma sak. Ja. David låtsas. Nej, är det sant? Det är inte möjligt. Du var ju nyss här och nu kommer du ner. Jag fattar ingenting.
Vad händer? Ja.
Och Sebastian von Sivers, säkert superkompetent kille. Min ålder, det här är ett jobb som jag kanske gärna hade tagit.
Till exempel.
Ja, exempelvis. Och då tänker man, han har väl ändå suttit inne på en... Han har väl gjort sånt här förr. Alltså, det kan inte vara första jobbet att leda Sveriges
Nymo.
Största...
Nej.
Berätta då, du vet ju lite grann vad det innebär, men du har själv inte varit så mycket framför.
Nej.
Vad har du för tankar?
Ja, men jag tänker så här att jag är helt grön, jag har gjort några reporterjobb, det är den erfarenheten jag har.
Alltså du Sebastian, du är helt grön du. Det blev direkt in i problemet, det är också en härlig transparens. Jag vet ju inte riktigt, han har varit redaktör för det här programmet då ett tag.
Och med några reportage, typ så här intervjua någon majblomsförsäljare, första majblomman ska, vi följer
det
här.
Det är egna ben i alla fall, det är skönt. Det är liksom, Malou hade ingen aning och det. Men nu då, nu går han i bootcamp hos Tilde och direkt har han börjat lära sig saker. Han har inte fått premiär än, det kommer väl här om en vecka. Så att nu håller han och Tilde på verkligen hårt träna. Och vad ska man tänka på då när man leder Sveriges största morgonprogram? Det är mycket som ska in nu i Sebastians huvud. Han har aldrig gjort det, han är helt grön.
Det är första jobbet.
Ja.
En grej som Tilde, du har lärt mig den, det är det här med programledarhållning. Det har inte jag praktiserat nu. Att man ska liksom så här svanka in med...
Det har inte jag lärt mig på 20 år.
Nej, men för man vill ju sitta så här. Då ska man liksom bara så här...
Sträck lite på det.
Fast man inte ska göra så här, för det blir inget bra. Utan man ska
det ser kaxigt ut.
Så det är det första jag har lärt mig. Jag har provat lite så här under middagar och så.
Så just nu åker Sebastian von Sivers runt på olika Östermalmsmiddagar och
svankar
och provar hållningar. Det är en fascinerande inblick i liksom... respektlösheten för yrket också. Att det är lite så här, det viktiga är väl att man sitter ordentligt och alla bara skrockar. Jag vet inte ens vad som pågår här. Nej, men det är bara så här, som kunde ha ringt någon.
Döda
kanske.
Inte illusionen det första du gör.
Nej, visst, men det är väl kul för Sebastian. Han är en snygg kille liksom, det är säkert jättebra.
Gud vad du är avundsjuk.
Nej, men
nu är du det.
Ja, men visst, absolut, såklart jag är. Men det är också, jag tycker att jag vet ju om att jag hade gjort det här bättre. Jag vet ju om det. Ja. Hur avslutar man en sån här intern runk då, kan man ju undra. Ja. Det finns bara ett sätt man kan avsluta det på.
Ska du lämna till Malou nu?
Lämna till morsan här.
Ja, där eller? Ja. Ja, men kör hårt mamma. Det är väl det jag kan säga. Hoppas du klarar av nu och landar din egen sändning här.
Succé redan.
Tack
Sebastian.
Svankar han.
Kör hårt själv Sebastian. Vad kul. Det var verkligen en total överraskning.
Eller?
Eller var det Malou? Förra veckan var det ju USA-reportage för hela slanten. Den här veckan har du varit ute och rest lite grann och jag hoppas på lite målande bilder från Göteborg.
Ja, ja. Göteborg / Båsta tog jag min familj.
Ja, vad härligt.
En liten så här förlängd weekend. Det är alltid trevligt.
Ja, verkligen. Mm.
Vi skämtar ju mycket om kändisar i Freakshow.
Mm.
Jag tror du, Messiah, har sagt att kändisar är lite självupptagna sopor.
Nej, nu lägger du ord i min.
Narcissistiska nollor.
Nej, det pratar jag med själv. Men
det nämner du. Nej, men jag har märkt att även då vanlisar, om man ska säga att kändisar är människor man känner igen,
mm,
så tänker man att vanliga människor kanske är lite mer avslappnade, kanske lite mer down with the real deal. Alltså, mm-hmm, det behöver inte vara så bajsnödigt.
Nej.
Men det är ju för att du är kändis som du tänker så. Så tänker ju kändisar att de tror att vanliga människor är inte lika coola som dem.
Exakt.
Mm. Det är som men att Filip Hammar tänker att fattiga människor har lite bättre koll på livet.
Mm.
De har mer stories.
Ja.
Mm. Nej, men så upptäcker jag då, jag har tre exempel här från min resa på tre personer som jag då blir väldigt, väldigt så förstår att det är lika illa överallt.
Mm.
Alla är lika jävliga.
Mm.
På det här hotell Post, Clarion Post i Göteborg, där vi ska bo första kvällen. Jag vaknar tidigt.
Fancy ass hotell ändå.
Det är ganska schysst. Ja. Det är helt okej. Helt okej. Ha ett bra gym. Jag är där 7 på morgonen på lördagen. Tänker, nu kör jag ett morgonpass helt ensam på ett gym.
Mm.
Kommer in en kvinna efter kanske 5-10 minuter. Det är bara hon och jag på gymmet. Jag sitter i en bröstmaskin och kör bröst.
Alltså såklart
man sitter och drar in armarna så ska man dra
det
ihop.
Det inget med storyn att göra, va?
Nej, det här vill jag bara få ur mig. Jag tränar bröst. Den här kvinnan kommer in i ett par tajta tights.
Mm.
Tights är ju ofta tajta.
Ja.
De heter till och med det.
Ja.
Och ett linne. Hon hämtar en yogamatta och en sån här viktplatta. På hela gymmet, det här stora, stora gymmet, väljer hon att lägga sig med skrevet mot mig framför min bröstmaskin.
Det låter väldigt intimt.
Och så lägger hon plattan över könet och så lägger hon så gör någon form av...
Alltså nu juckar
du
upp den.
Så här.
Ja, nu kör ju du den mot mig. Att jag får väldigt mycket. Jakob skrev rätt.
Nej, men Jakob gör inte det. Nej, jag förstår. Fast det här är bara
det är ju
obehagligt för Johanna.
Ja, fruktansvärt. Men jag har ju också fått din känsla du fick nu.
Oj, nu juckar du.
Det kändes som en Madonna-video.
Med skillnaden att det är värre när man gör det.
Nej, men det är fortfarande väldigt märkligt.
Men varför...
Men vadå? Du tänkte att hon gjorde det för dig då?
Jag frågar er. Vad ville hon?
Hon kanske hade varit där några dagar. Det var hennes spot.
Hon kanske älskade Vakna med The Voice.
Nej, det tror jag absolut inte. Alltså hon kommer in på ett helt tomt gym. Det sitter en person där.
Nej, det är ju sjukt är det ju. Men
det är
varför...
lite som att sitta på en buss och man är själv. Och så kommer det på en ny och så sätter den sig bredvid mig. När det finns tomma ytor.
Men varför valde hon att fokusera könet just i din riktning? Man kan ju rikta...
För man är
ju,
i den övningen så är man ju snyggast från sidan.
Är det så?
Ja. Det är ett välkänt faktum. Man är snyggast från sidan i den övningen. Man ligger alltså med ryggen mot golvet. Man, liksom, tänk att man ligger med som att man ligger ner vanligt, men så drar man upp fötterna lite och sen så trycker man upp rumpan.
Mm. Och så har du en viktplatta på så att det blir lite motstånd.
Då är man snygg från sidan, så det är konstigt att hon liksom väljer att visa upp den tristaste sidan av
ja, men jag tror inte i min värld så tänker hon inte ens på
hade
att
kissfläck?
Nej, det var ganska fräscht.
Var en ung tjej?
Det var ett fräscht underliv som du kollade.
Det var faktiskt helt fräscht. 40-årsåldern.
40-årsåldern.
Ja. Ja. Solariebrun.
Ja.
Kan det håret vara... uppsatt i en tofs.
Ja, kan det vara en
det låter som en tjej som skulle kunna tycka att du var snygg.
Solariebrun tjej. Tofsen var lite åt sidan. Ja.
Nej, det låter som kanske som en tjej som ibland får jag ibland går jag solduscha mig så där och sen sån liten tjej ute i Årsta och de är ofta väldigt solariebruna och de är ofta väldigt obrydda. De kan vara så här för då ska man gärna byta om till små papperskalsonger och sånt där
innan hon sprayar ner dig.
Och de är ofta så, de är väldigt obrydda kring det. De säger, vill du att jag går ut när du byter om? Gärna.
Gärna det om jag ska näcka här.
Ja, jag tror att de har ett förhållande till kroppen.
De är väldigt avslappnade inför kroppar.
Samt så därifrån till att steg könet rakt i ansiktet. Det är ändå som att gå från myror till massmord lite grann, känner jag. Man kan, borde vara steg på vägen.
Men det är lite som ett visitkort som körs rakt upp.
Men hon kanske är 40, har fått några barn. Det är inte hela världen för henne.
Nej.
Hon tänkte bara så här, men här är jag, får jag plats?
Där sitter den där gärna. Ja, du tänker att hon inte ens såg mig?
Nej. Han tänkte väl inte, det är klart att han vill spana in.
Ja, men spana in, jag gjorde ju allt för inte spana in.
Nej, men jag menar, hon tänkte liksom inte, åh, han kommer tänka på vad jag håller på med.
Jag tänker, för att till och med Messiah blev ju obekväm i studion här nu när jag visade hur den här övningen ens går till.
Ja, men det var speciellt för att du gjorde den.
Mot mig.
Också vem som helst annars.
Ja, men jag tror att jag hade varit mer positivt inställd om det var en fräsch fitnesskvinna.
Ja.
Eller vad fan vet jag.
Solariebrun.
Ja, kanske.
Men jag ska säga också, vissa kvinnor har ju, alltså det är som liksom den klassiska omklädningsrumsgrejen, att man bara, wow, ta på dig någonting innan du börjar rota runt i väskan på golvet.
Just det.
För vi behöver inte ha, eller liksom man bara, kanske inte börja med att ta på dig BH. Kan börja nerifrån jobba upp.
Yeah.
Att man har olika förhållningssätt.
Ja, men det där finns ju på manliga omklädningsrum också. Men männen som är helt obrydda och går runt nakna länge.
Ja, men fan, det är inte klokt. Vad fan är det?
Men så är ju kvinnor också en del.
Ja, jag vet. Men det är ju alltså, det där är ju dödsstraff. Jag har ju precis börjat gå på Fitness 24/7, för jag tycker det är ett väldigt trevligt gym för folk som
24/7.
Ja, för sådana som rånar värdetransport och sånt där. Och i de omklädningsrummen, jag vet ju, det står ju på väggen där att ta inte ögonkontakt med någon. För då kan det bli hugg.
Mord,
ja. Så jag tittar ju ner jämt, men vissa går ju runt där och svänger med sina sådana värdetransportpenisar. Värdetransportdronpenisar. Och
väldigt liksom så här, att ta väldigt, väldigt lång tid på sig. Kalsongerna åker aldrig på.
Nej, aldrig. Det är som att de inte har några kalsonger. Det är som att de inte gör någonting på dagarna förutom att gå runt och smörja in sina penisar med sådana citron.
Hatten åker på före kallingarna.
Ja. Och den där kedjan. Stora kedjan.
De duschar också med rumpan in mot kaklet istället för som en normal människa står med rumpan ut från kaklet.
Ja, precis.
Ja, men de, hallå,
är, de är, ja, de är väldigt
kört bröst eller syns det?
Jävligt obrydda.
Träffar du min tjej Annette?
Är hon där inne
från Allingsås?
Ja, jag fattar, det är hon. Ja.
Det var den första kvinnan jag sprang på. Sen vid frukosten så sitter ett nyförälskat par. Han är ganska mycket äldre än henne. Ganska rejält, det syns. Och man märker också att han är otroligt besvärad av att hon vloggar hela frukosten. Så hon, det är som att komma in i en live. Det är lite som von Sivers när han körde sån här reportage ute på stan.
Yeah.
Så hon börjar liksom i sin mobil. Hej, hej! Nu är vi på post. Jag och Mr. Special. Han får inte vara med i bild, märker jag efter ett tag. För han är liksom
han
inte
är
presenterad
gift, ja,
för hennes vlogg. Så och jag ska äta det här, och så börjar hon filma det här bordet. Och man ser på honom hur han sitter och tittar sig omkring och så här. Vad är jag med om?
Ja, så han är du, fast du har ingen älskarinna på hotellet.
Exakt.
Ja.
Och han märker ju, eller jag ser, han har aldrig varit med om att någon livestreamar en frukost.
Nej.
Han sitter bara och försöker komma ihåg vad han har för underkläder. Det är det han sitter och tänker bara.
Det här är värt det, det här är värt det, det här är värt det. Jag träffar också dem, de har en pool uppe på högst upp på post på Clarion. En utomhuspool där jag är med barnen. Då är de där också, hon i någon liten bikini och såklart han i då badbyxor. Och där vloggar hon också. Ja, jag och Mr. Special tagit oss upp. Alltså hon börjar nästan, hon är så proffsig.
Hon är tydlig med, hon har murat in namnet
Mr. Special, ja, det är hennes hemliga dejt.
Ja, jag förstår.
Som hon inte avslöjat vid sina vloggföljare. Vet inte hur många följare hon har.
Antagligen inte så många heller.
Nej, det måste man inte ha. Vem som helst kan ju sända live idag.
Otroligt, tekniken var Jakob. Så henne stör det på.
Rejält.
Ja, jag förstår.
Nej, men det är inget kul att det känns som en direkt sänd frukost. Jag vill sitta där, jag vill bråka med barnen om att äta nyttigt liksom, och så här. Sen tar vi bilen ner till Båsta för
du
vi ska,
och Mr. Special.
Nej, Special är kvar på hotellet med sin vloggtjej. Vi åker ner till Båsta och ska ha lite söndagsfika och mys. Hanna, min frus föräldrar, bor där nere, har sommarstuga. Då händer en oerhört obehaglig sak. Jag är på Willys och handlar.
Och det är verkligen att du vill vara nere och träffa folket.
Det är vanligt alltså, folk.
Ja. Ja. Vi åkte Willys.
Jag betalar.
Jag behöver bara
man åker väl ofta till Båsta och går på Willys. Vi ska handla lite grejer som ska med oss
Filip hem. Filip Hammar är fan alltid på Willys.
Det är där de bra historierna finns.
Han letar efter ett Willis i Torekov. Vad fan är Willis?
Finns det folk? Så sitter det någon utanför Willis och tigger. Tjena, du måste ha levt livet. Jag handlar på Willis, betalar kvinnan i kassan, får ett kvitto, ska bara kolla, för jag tycker inte summan hon säger stämmer. Det är sällan jag kollar kvitton. Jag stör mig på folk som kollar kvitton. Men jag blir så oerhört förvånad när hon säger 350. Jag tror det ska kosta en hundring max. Så jag ställer mig och tittar på kvitton. Då får jag två händer i ryggen. Så här,
va?
Det är Mr. Special.
Nej, det är en Båstadgubbe. Jag står i vägen. För jag stannar ju i kassan där han ska komma fram och dra sitt Amex Black.
Oj.
Så att, boom! Jag har inte
han
blivit...
är på Willys med sitt Amex Black.
Ja, men det är den stora, stora butiken i Båstad. Den är helt nybyggd, jättefräsch för att vara Willys. Okay. Jag gillar Willys.
Ja, jag med. Kanonbutik.
Inget fel på Willys. Ja,
jag gillar verkligen inte Willys.
Jag gillar inte heller Båstadgubbar som knuffar mig i ryggen.
Nej, det är vidrigt.
Ja. Så jag vänder mig om.
Båstadgubbe, där räcker det.
Ser ni bilden framför er?
Ja.
Ljusgul piqué-tröja. Sån här guldfärgad mockajacka.
Okay. Ja.
Klassik, alltid brunbränd.
Ja, det är de.
Och så sånt jävla självförtroende har ju de här männen. Mm. Han tycker ju alla som står framför honom står i vägen.
Ja.
Och han kan inte hålla på och säga ursäkta mig.
Nej, boom! Flytta dig liksom. Alltså, bara, i ryggen, två händer. Gadong!
Vad gjorde du då?
Det går en liten diskussion in i mitt huvud. Jag har ju blått bälte i brasiliansk jiu-jitsu.
Det har du nämnt, ja.
Det har jag nämnt. Ja. Men jag tänker för Johanna.
Ja, just det. Visste du det?
Jag älskar den infon. Jag bara hoppas att du använder den.
Det var det som jag hann. För det hade inte varit något som helst svårt för mig att ta ett cross choke. Nej. Alltså att jag kör in högra handen.
Men du,
förlåt.
Nu börjar du, jag ska strypa ut honom här på Willis.
Men det är det jag tänker.
Det är ju nästan.
Det hade vi ändå, jag röstade för. Hade det här varit en sån här, vad tycker ni ska hända? Då hade jag röstat för den.
Du hade röstat på att stryp gubbfan.
Kör på.
Det är ändå väldigt direkt om du känner två händer och direkt går du in i ett chokehold.
Nej, men för jag tänker bara så här,
förlåt, du hade tappat något.
Den här mannen, han har sparkat folk med ett leende på läpparna på sin bilhandel i liksom Torekov.
Jag tycker man ska brinna för det man gör.
Han har trampat på folk på Lundsberg. Han har liksom bara sett ner på allt och alla. Helt plötsligt så puttar han till en podcaststjärna i ryggen på Willys i Båstad. Det här var det sista du gjorde, gubbe. Det hade ändå varit en ganska kul avslutning för honom.
Ja, verkligen. Det har varit sagt, du hade kunnat ändå för att börja med att säga att du har blått bält i brasiliansk.
Ja, men det hade varit konstigt. Du, jag vill, utan så här, det är klart man inte ska ta till våld. Men är det någon man ska ta till våld emot, ja, men, så är det ju Båstadgubben.
Ja, men du hade kunnat använda meningar. Ibland är det väldigt starkt. Du bara går fram och säger helt klint, helt med liksom ett ansiktet avslappnat, säger du, jag har blått bält i brasiliansk jiu-jitsu. Gör vad du vill med den informationen. För det var som jag en gång hamnade i bråk i en bar på Söder i Stockholm för några år sedan, och då bara gick jag fram och viskade honom i örat. Du grabben, jag jobbar på Aftonbladet.
Så indirekt hot.
Fortfarande oklart så här 10-12 år senare vad han skulle göra med den informationen.
Fortfarande oklart att du hamnade i bråk på en bar på Söder.
Ja, men det var faktiskt sant. Det var någon som kom och knuffade mig i vägen. För jag
men till knuff.
Ja,
det är förnedrande att bli knuffad.
Ja, knuffen köper inte jag heller.
Nej,
men det är för att ofta när man står i baren så kommer folk fram och ofta knuffar hundarna. Förlåt, jag tänkte inte beställa.
Ja,
det, är väl,
det skulle väl jag också.
Det är väl det man gör i en bar. Ja. Du vet. Och då vände jag mig och bara, ursäkta, kom hit. Jag jobbar på Aftonbladet.
Var det hela barbråket?
Ja.
Det var ingen så ordentlig passbråk.
Det är en sån
passbråk.
Liten tunt ändå med så här, många.
Men det är ett bra hot. Jag kan skriva ner hela
alltså, hotet är jag så med på, men att du kallar det för ett bråk ändå.
Det blev ett bråk sen också. Det blev lite hetsig stämning på den här barnen. För att jag kommer ihåg att jag jobbar på Aftonbladet. Och då vände han på steken och sa, du, vad är det för jävla skittidning du jobbar på?
Så han vann.
Nej, men då sa jag, vad menar du? Ja, nämn en bra skribent. Jag bara, Peter Kadhammar för fan. Nej, det var inte så jävla, det var ingen gängbråk.
Att
det
hamnade en debatt om journalistiska kvaliteten på Aftonbladet.
Det är så himla Södermalmbråk ändå.
Verkligen.
Jo, men jag kan hålla med, eller så den här Båstadgubben har sagt så här, ursäkta mig, alltså när jag står och läser i kvittot, men att han direkt tar till liksom lite, det är ju våld.
Ja.
Att knuffa någon med bägge händerna i ryggen också, inför mina barn.
Verkligen.
Men i och med att jag hade med mig barnen så valde jag att inte köra in, jag hade alltså kunnat tagit högra handen, tagit ett ordentligt grepp i hans mockajacka, tagit ett annat grepp med vänster hand och så hade jag kunnat vrida tills han bara hade tunnelseende. Det var min, men så tänkte jag, nej, svensk mes.
Vet du vad du gjorde istället? Du smsade mig och skrev: jag har en spaning till podden. Jag har några människor jag har stört mig på här i Göteborg.
Ja, så gav jag igen.
Vad kul det med sådana här resnedslag, tycker jag. Det blir som att vi förenas. För många, vi får ju ofta kritik i mediebranschen för att vi jobbar utifrån Stockholm och vi har sånt Stockholmsperspektiv på allting. Nej. Men det är kul att få komma ut och bara frottera lite med...
Vi har varit i Rimbo. Ja. Venice Beach.
Ja, otroligt.
Den här podden är verkligen narcissister förenen eder. Alltså, liksom, sån, alla ni som har ingen självinsikt, ja, välkomna, ja, till den varma famnen.
Det här är en varm brasa.
Ja. Vill man gå och se...
podcast.
Här sitter vi och klappar varandra, oss själva på ryggen.
Det är därför jag känner mig så hemma här.
Ja, vad fint.
Mysigt. Jag tycker du har varit kanon narcissistisk ikväll, ja, Johanna.
Det känns härligt.
Grattis på födelsedagen. Jag tycker att du är en 35-årig med stil och klass.
Ja, ja, verkligen.
Verkligen. Om man vill se den här narcissisten live så är jag Karlskrona då, 2 maj. Var ligger det?
Det är ute i landet, va?
Ja, visst. Du har ju. Jag ska ut nu och verkligen... Ja. Övriga datum 25 april i Stenungsund. Var ligger det? Det är ingen som riktigt vet. 21 april i Göteborg, det känner vi till. Där var ju,
det var ju där.
Jag ska bo på post faktiskt.
Ska du det? Ja. Mm. Bada i poolen och 27
blogga. 27 april, Hotell Bogesund i Ulricehamn. 9 maj, Gasta i Gävle. 17 maj på Sagateatern Borås, kommer det i Borås. Och, ja, men det är väl...
Vilken Sverige-turné.
Ja, det är en Sverige-turné i städerna som folk kanske inte tänker på. Först när man tänker på städer i Sverige.
Nej, men du tänker på dem.
Ja, jag tänker på den lilla människan.
Fint.
Ja, tack. Mm. Johanna, har du något kul på gång?
Ja, alltså det kommer bli en Stockholm Comedy Festival. En komedifestival i Stockholm i höst, i oktober. Mm. På Kulturhuset. Och det kommer vara en liten smakprov för det. Om man vill liksom se vad det skulle kunna vara på lördag på Kulturhuset just. Så mitt inne i Stockholm. Ganska lätt att ta sig
imorgon
till.
Imorgon alltså?
Mm. Just det.
Imorgon. Dagen efter din födelsedag.
Dagen efter min födelsedag på kvällen. Så först är det livepodd med om morgon och sen så är det stand-up som man kan komma på om man vill. Och annars så finns jag på onsdag på Carl Bildt Comedy.
Ja, vad kul.
Och jag kör med Adde Malmberg på Norra Brunn nu på tisdag och sen hostar jag Raw på lördag.
Kul.
Så där har du två.
Ja, verkligen.
Gig.
Kul. För gå in och like vår Facebook-grupp. Vi är just nu 12 glada själar som är där inne och lägger upp bilder och likar varandras inlägg. Så det blir...
Fortsätt ge oss 5,0 på iTunes.
Ja,
vi är fortfarande den enda podden i världen som har 5,0 i snitt.
Ja. Har ni det? Det är så jävla snyggt.
Det är högt.
Ja, det är
låt oss ligga kvar där.
Jag har bara 4,5 för några tanter blir skitsura på min podd.
Ja, men det är också, att gå ut gymnasiet med 4,5 är ju bra, så att det, men 5,0 är ju
stiligt. Ja, jävlar alltså.
Ja, det är starkt.
Där har ni det.
Där har vi det. Det är kul, tycker vi.
Ja.
Vi gillar det. Det är en fredagkväll ikväll också, som, vem var det, Sartre som sa det någon gång? Jag tror det.
Det är du och Sartre.
Ja, nästa fredag är vi tillbaka.
Ja.
Då blir det lika kul. Vilken jävla obehaglig röst.
Ja, det var väldigt
kul. Då kör vi. Gå ut där och ha ihjäl någon.
Hej då!
Hej då.
Ciao!